Då vill jag hälsa välkommen att fira gudstjänst. För mig var det ett tag sedan jag var på gudstjänst och jag känner att jag längtar faktiskt efter det. Jag tror att det är någonting som vi faktiskt behöver. Vi behöver komma inför far tillsammans med varandra. Och det gör vi nu. Ni har säkert läst på det som pålysningen som står där. De rullar de fortfarande, Gustav? Har de slutat rulla? De har slutat rulla, ni har sett dem. Det som kommer i veckan är i alla fall så här. På onsdag är det... Nu ska vi se, vad har vi det då? Böneringar. Onsdag den 4 klockan 19. Och nästa söndag den 8 klockan 16 är det gudstjänst. Klockan 16 är det gudstjänst. Och då kommer alltså familjen Hylleryd. Hylleryd, ja. Och det finns lappar där ute i foajén. Jag har fått besked att det kommer inte delas ut lappar på samhället. Men ta väldigt gärna med en lapp härifrån. Det ska finnas lappar, va? Så det räcker till. Och dela ut till dem som ni tror är intresserade. Eller några till kanske. Är det någon annan som har något som behöver nämnas? Nej. Då vill jag läsa tillsammans med er psalmen 145. Överskriften är Herrens storhet och godhet. En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud och kung, och lova ditt namn för alltid och för evigt. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad, hans storhet är ofattbar. Släkte efter släkte prisa dina verk och förkunna dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Dina väldiga gärningars makt ska man tala om och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ut ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Herren bevarar alla som älskar honom, men alla gudlösa ska han förgöra. Min mun ska förkunna Herrens lov och allt som lever ska lova hans heliga namn för alltid och för evigt. Herre, vi kommer inför dig idag och vi vill komma inför dig för att du är Gud. Vi vill komma inför dig i ödmjukhet och vi vill komma inför dig i sanning. Och vi tackar dig för att när vi gör det så möter du oss. Så vi tackar dig redan nu för ett möte med dig. Amen. Idag ska vi få lyssna till Anders som predikar. Han ska predika om vem Jesus är. Så var det, va? Vem är Jesus? Du ska inte, ja, du ska ställa frågan. Det är en fråga. En bra fråga. Vi ska inte lyssna till lovsång, utan vi ska bli ledsagade i lovsång utav våra lovsångare med Marie-Louise vid pianot. Sen på slutet av gudstjänsten ska vi fira nattvard tillsammans, och sen blir det kaffe och sen blir det församlingsmöte. Men vi får hjälp av lovsångarna att leda oss i lovsång, och nu lyssnar vi inte utan då deltar vi.
Som blev livet för oss. Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Att vara i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Att vara i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig.
Jag ska dela en kort tanke med er. Fick frågan när jag kom hit idag av den första som mötte mig: hur är det med dig? Och jag svarar: splittrad. Överallt och ingenstans samtidigt. Ibland känner man sig, jag känner mig väldigt liten. Min bön är ständigt: Gud, använd mig. Jag känner att denne killen har han inte mycket nytta av. Men nu kan jag säga så? Mina tankar går till den här texten som jag ska läsa från Markus 12 kapitel. Överskriften är änkans offergåva. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Då tänker jag ändå mitt hjärtas bön. I den gamla översättningen står det skärv. Visst, står det så? 1917 års översättning. Skärven, det är den som finns hos mig. Gud, jag ger dig mitt skärv. Jag är pytteliten inför dig. Men det lilla jag har, det får du använda. Och jag föreställer mig att emellanåt så känner vi oss ganska så små. Men i hans värld, och jag tror, alltså det är en liten, jag tror att det är lite Anders... vem är Jesus? Nej, men han ser den där skärven. Han vill ha den. Han är angelägen om det där lilla som jag kanske ändå har. Som han ändå har lagt. Han vill ha tillbaka det, för han har lagt i det i mig. Han vill ha tillbaka det. Och det får han. Jag relaterade lite till den psaltarpsalmen vi läste förut. Där står det så här: Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. Ja, jo. Det händer någonting. Min korta tanke. Vi ska be tillsammans, hörni. Och vi ska göra det i sanning. Vi lägger bort det där som inte har med verkligheten att göra egentligen. Utan vi ska hålla bort. Inför honom kommer vi som vi är. Jag tycker att vi ska be för Anders idag när han ska predika. Att han får förmedla det. Han är redan förberedd, vet jag. Men att helige ande går med honom och lyfter honom, och att vi blir mottagliga för det han har till oss idag. Sen tycker jag vi kan nämna den situationen som är i världen. Det är inte stillat av vad jag har förstått. Jag är inte sån som håller med mig helt färska nyheter hela tiden, för jag fixar inte det. Men jag vet att det är inte bra i världen. Det tycker jag vi tar upp. Vi hjälps åt. Jag vill också komma in för dig och lyfta Anders upp inför dig. Tack att vi får komma och mer fördjupa oss i vem du är. Jag ber dig en välsignelse över Anders och över det han ska förmedla till oss här. Jag ber att du ger oss öppna sinnen så att vi får se någonting nytt. För det finns alltid något nytt att se hos dig. Amen. Vi ska sjunga tillsammans sång nummer 620. Du vet väl om att du är värdefull. Glöm inte det. Och när vi gör det så kan vi samtidigt styra med vårt offer. Och har vi kontanter så sätter vi ut en box där ute sen. Eller så tar vi det via Swish. När vi har sjungit den sången så predikar Anders för oss.
Tack att vi får ta med oss de här sångerna, orden vi har hört idag, tankarna om att du är värdefull, att du älskar oss och den stora förlåtelse som du har gett oss, och den finns där också idag. Vi får ta med oss den in i predikan också nu, Herre. Vi ber Herre, följ ordet med din heligande in i våra hjärtan och tala utifrån det du vill just den här stunden. Herre, vi ber så i ditt namn. Amen. Ja, ta med dig de här sångerna och de här orden vi har fått med oss in i det jag vill dela med dig i predikan idag. Vem är Jesus? Det är ju en fråga, men man kan ju också säga att vi ska säga vem han är. Men det ska vi inte svara på, men jag hoppas du får det svaret i predikan. Vem är Jesus? Senast jag hade upp ämnet så hade vi var inne på Thomas och pratade om honom, den lärjungen vi kallar för tvivlaren. Och vi konstaterade att med sina tvivel står han där, men egentligen är han ju en sanningssökare. Han söker sanningen och vill veta för att kunna tro. Och det är ju så här som en av tonåringarna sa nu när vi var på konfarläget. Jag kan berätta om konfarläget först innan jag säger detta då. Vi var ute med båten Shalom i helgen som gick, en fantastisk helg. Solen sken och vackert var det och kallt var det. Det blåste på lördagen till söndagen ganska bra, men vi åkte inte så långa sträckor på havet då, så det gick rätt så bra. Och vi hade en fantastisk helg. Och en av tonårspojkarna sa när de kom hem att vad konstigt det är hemma för golvet står still. Jag upplevde kanske inte att det gungade så mycket, men han hade upplevt det. Men vi pratade om tro och tvivel på, med undervisning bland annat, och säger en av tonåringarna så här: man måste ha tro för att kunna tvivla. För det är ju så här, har vi inte något att, som vi vill tro på, så kan vi ju inte heller ha någonting att tvivla på. Och det är en bra tanke tycker jag utifrån det här med Thomas och hans tanke här då. Idag då så ska vi ta utgångspunkten i en befriande text i Johannes 8. Johannes evangeliet kapitel 8. Och det är texten när Jesus möter äktenskapsbryterskan och det som händer i det här textsammanhanget. Johannes 8, och vers 1 och framåt. Sen gick var en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen och allt folket samlades omkring honom och han sattes ner och undervisade dem. Vi stannar där bara lite. Här är alltså Jesus mitt i templet. Mycket folk, det är inte bara de här som är med i texten som händer omkring, utan det är massor med folk runt omkring som rör sig. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana, vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. Och när de hörde detta började de gå därifrån en efter en, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar, men kvinnan stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Den här texten är ju egentligen väldigt tillspetsad. Och att ta upp den i vårt samhälle idag är ju också egentligen ganska tillspetsad. För den handlar ju om sådana här saker som också rör sig i vår tid. Den väcker många svåra frågor, den här texten. Den ger oss också svar på en del frågor. Kanske inte alla de svaren som vi skulle vilja ha, men de ger oss svar på frågor också då. De kommer med en kvinna tagen på bar gärning fram till Jesus. Hon har begått äktenskapsbrott. Och utifrån Mose lag så säger de till Jesus: vad säger då du om det här? Och anledningen till man kommer är ju inte egentligen att sätta fast kvinnan, utan det är att sätta fast Jesus, står det. Man är där för att få något att anklaga honom för. Och hon är en bricka i det här spelet, så skulle jag vilja uttrycka det då. Och istället för att gå i diskussion, istället för att gå i polemik med de här fariserna och skriftlärda, så böjer sig Jesus ner och skriver på marken. Vi vet inte vad han skriver för någonting. De envisas med sin fråga och så fortsätter de, och så reser sig Jesus upp och så säger han så här: den av er som är utan synd, han kastar första stenen. Hans svar till dem ställer sig inför som en dom över dem själva. Och de går därifrån den ena efter den andra. Den äldste först och sen de andra, står det. De hade med sig en oerhört hög bekännelse in i den här texten, de skriftlärda och fariserna. Men de gick ganska nedslagna därifrån. Jesu ord hade gjort dem medvetna om sina fel och sina brister som de bar på. De var inte bättre än kvinnan i texten. Kvinnan däremot, hon går befriad bort ifrån den här texten. Hon är löst ifrån det som har bundit henne. Och Jesus säger: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Egentligen skulle det räcka att stanna där i predikan, men jag gör inte det, för nu har jag en lång predikan efter den här inledningen som jag haft nu då. Jag vill påstå en tanke som jag upplever är ganska tydlig idag, och jag har mött den här bland konfirmanderna också, den här tanken i mångt och mycket, att man vill tänja på gränserna. Vad är tillåtet som kristen att göra? Är det så här att vi tänker på det här sättet? Hur långt bort från Jesus kan jag leva men ändå vara Guds barn? Är det så att vi tänker den här tanken? Eller tänker vi så här: det här kan jag inte göra för det drar mig bort ifrån Jesus? Ta med dig den tanken, för jag tror att det är en jätteviktig tanke i vår tid som vi finns i. Utifrån Jesu tydliga syn på äktenskapet så är det ju märkligt att han säger som han gör. Han säger: jag dömer dig inte. Han hade med sig allt, han visste vad Gud hade gjort, han visste allting, och det, vi kommer till det här alldeles strax. Men ändå säger han som han gör till henne då. I Matteus 19, när Jesus får frågan om skilsmässan, så står det så här i vers 4 bland annat så här: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Vår kristna äktenskapssyn, den bygger ju på de här orden. Och det är de vi använder när vi står i kyrkan, när ett par viger sig, så är det de här orden som vi har som grund för att två människor står upp för att följa varandra. Att leva tillsammans till dess att döden skiljer dem åt. Så är tydliga ord. Och tydligt är det också det här att Gud säger: det som är sammanfogat från honom får vi inte dela på. Och den här kampen står vi ju i. För vi är ju där mitt i vårt samhälle. Också in i våra församlingar, de här bitarna då. Och de fortsätter ju där att diskutera med Jesus. Och då säger Jesus i Matteus 9 så här. Och här är han också väldigt tydlig, han säger: den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Då får vi en beskrivning om vad äktenskapsbrott är, och då kopplar vi det till Johannes 8, kvinnan i texten då. Det handlar alltså om att den ena parten har varit otrogen på ett eller annat sätt. Antingen har man brutit sig in i en relation, eller har man gått in på ett annat sätt och varit otrogen då. Ta med dig det här, för jag tycker det är viktigt in i den här texten som vi har då. Vi vet ju inte vad det är som har hänt riktigt för den här kvinnan i den här texten, men hon har blivit tagen på bar gärning, står det i sammanhanget. Vi vet inte om hon är gift, vi vet inte om hon är ogift, vi vet ingenting om de här sakerna. Men hon har begått den här saken, äktenskapsbrott, och det är frågan då. Och för att klara vår syn på den här frågan så vill jag läsa ett Paulusord också. Då ställer det till det ännu mer för dig och mig. Och det här har vi varit inne på konfirmationen också. Och då är det frågan om homosexualitet. För den här frågan är högaktuell bland ungdomarna idag. Och vi tror att det är kanske 2 eller 3 av dem vi har som har den här läggningen i vår grupp. Och det är jättesvårt att hantera de här frågorna. I 1 Korinther 6:10 så jämförs det här då, de här orden. Och då står det så att den som utövar, så står det. Och då står det inte bara ett ord utan så många ord. Och det är viktigt att ta med här. Den som utövar omoral eller avguderi, står det här. Jämställs med att den som utövar homosexualitet, tjuveri, girighet, dryckenskap, förtal, lögner. Ja, det ena är inte värre än det andra, men vi tänker ju ofta så. Det ena är inte värre än det andra. Men den textens kontenta är ju faktiskt ganska skarp när den säger de ska inte ärva Guds rike. Hur hanterar vi det här i vår tid? Hur tänker vi i de här frågorna som Guds församling? Ta med dig också det in i predikan. Nu har du mycket ballast in i predikan som du ska ha med dig och tänka på här nu. Men nu ska jag ställa några frågor till den här texten. Vem är utan synd? Det är en fråga som jag får när jag läser om äktenskapsbrytelsen. Jag får också frågan så här, vem har rätt att döma? Gäller inte Guds ord i sammanhanget? För det är det som spetsar till sig i den här texten tycker jag också då. Vi skulle kunna hämta svaren på de här frågorna utifrån världens sätt att se på det här. Men jag tror att ni har det tydligt för hur vår tid idag tänker omkring de här frågorna. Utan vi ska istället gå in i Guds ord. Vad säger Guds ord som svar på de här olika frågorna som jag har ställt här nu? Vem är utan synd? Jesus säger ju till fariseerna och skriftlärda så här. Den av er som är utan synd. Det är ju en väldigt rak påstående in i deras situation. Finns det någon som är utan synd? Finns det någon som är felfri om vi vänder på tanken så då? Bibelordet är ju glasklart på den här frågan. Romarbrevet 3:23 säger alla har syndat och saknar härligheten för Gud. Vi står alltså under syndens konsekvenser, vi alla människor. Och alltihopa landar ju i Adam och Eva och lustgården och allt det som hände i syndafallet, den förbjudna frukten som man äter av. Och utifrån det så är vi människor och hela skapelsen ställd under syndens yttersta konsekvens som är död och skilsmässa från Gud. För död från Gud är skilsmässa från Gud. I Romarbrevet 5:12 så skriver också Paulus här. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla har syndat. Ni som är i min generation och uppåt, och nu är jag ju den äldsta generationen snart. Det är svårt att tänka så, men det blir ju det tyvärr. Men det är ju så här, vi är uppväckta med det som kallas för syndakatalogen. Det är fel, det får du inte göra, det är synd och alltihopa det här då. Och frikyrkan särskilt hade det här begreppet med syndakatalog. Och då hamnade vi i det här rätt och fel livet. Vi hamnade i diket som var svårt att ta sig upp och se vad livet med Jesus egentligen är. För det blev så här att vår tro, vårt ställningstagande i frågor blev ju utifrån det här sättet att se på vad som är syndakatalogens innehåll. Och det formar också vårt sätt att möta Jesus och hans kärlek, syndakatalogen. För det är jag i Luther lite så säger att jag är arma syndiga människa som han säger då ju. Vi fastnar där istället för att säga att vi är fria i Kristus. Idag är ju syndakatalogen utraderad. Men jag hör på konfirmanderna, de frågar, vad är det synd att, säger de. Och jag vill inte stå och säga att det är synd att göra det och det. Så kan jag inte stå och säga till konfirmanderna. Utan jag vill få dem att se, det är Jesus du ska se på och låt honom forma livet. Och hur du ska se på de här frågorna. För har vi, nu när vi inte har någon syndakatalog så är vi i ett ingenmansland i de här frågorna. Och det ingenmanslandet gör att vi själva formar svaren på frågorna. Vi tolkar själva Guds ord som det behagar oss eller vi tycker att det står. Utifrån det som passar våra liv där vi finns i sammanhanget. Och så låter vi det bli en mall på de här frågorna idag. Vem är utan synd? Ingen är utan synd, så säger Guds ord. I det att vi har vänt honom ryggen. Vem har rätt att döma? Jesus säger ju så här till dem. Den av er som är utan synd kastar första stenen. Och någon av de här som hade kunnat tänka så här. Jag är syndfri, jag är felfri. Då hade de kunnat börja kasta stenen. Och egentligen var det bara Jesus som hade kunnat göra det. För han står där syndfri mitt i sammanhanget. Visst är det så här att vi är ganska snabba på att bedöma. Och i det hamnar vi snart i att döma. Det är lätt att hamna i det här sammanhanget. Och vi kanske ibland är som farisén i templet i Lukas 18. Där han säger, Lukas 18, 11-12. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare, som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan och jag ger 10 av allt jag får in. Visst tänker vi så där ibland. Jag är inte en äktenskapsbrytare, jag är inte en lögnare, jag är inte den girige, jag är inte den homosexuelle, jag är inte den som förtalar. Visst tänker vi så ibland. Utifrån vår egen förträfflighet som vi då tycker. Och då dömer vi också andra runt omkring oss. När vi tänker i de här banorna. Eller flisen och bjälken i Lukas 6. Som visar på oss hur vi har det. Vi tror att vi har rätten att döma. Men vi har inte det. Varför ser du flisan i din broders öga. Men märker inte bjälken i ditt eget öga. Visst är det lätt att hamna där i tanken. Vem har rätten att döma? Ingen av oss, för vi är inte utan synd. Men vi kan få synd förlåten. Och det kommer vi till längre fram. Så kommer jag egentligen till den svåra frågan, tycker jag här. Gäller inte Guds ord i sammanhanget? De hänvisar till Mose ord. Mästare, den här kvinnan grep på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Lagen och Mose har befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Anpassar vi Guds ord utifrån världens sätt att se på saker och ting, på frågeställningar? Gör jag det i mitt resonemang när jag ställs inför svåra frågor? Det har skett många märkliga saker i historien. Jag ska ge dig något litet urklipp. Paulus, han började med att förfölja någon troende. Han var Guds tjänare. Han följde lagen, han följde allt det Gud har sagt. Men i Guds namn förföljde han de kristna. Korsriddarna på 1000-talet, där omkring någonstans. De skulle återta Jerusalem, kosta vad det kostar vill. Man skulle omvända människor på vägen genom våld. Du har avlatsbreven på 1500-talet. Där man kunde köpa sig fri från synd. Ett kvitto på att man var frälst. Bara man hade det, sen var det bra. Vi har uteslutningarna ur våra församlingar från 1920 till 1970-talet. Det kan vara längre perspektiv på det här. Där man blev uteslutna i våra församlingar utifrån vissa situationer. Roland Nelson har skrivit om sina föräldrar till exempel i Värnamo pingst. Det är sånt här som har hänt i Guds namn. Vi har Knutbyförsamlingen. Då spetsar det ju till sig ännu mer. Kristi brud, mod, otrohet, vilseledda människor i Guds namn. Och nu har vi Putin som också säger att han är ute i Guds namn. När han ska återföra Ukraina till den rätta kyrkan, den rysk-ortodoxa kyrkan, det som är ursprunget, säger han då. Det har skett mycket sådana här, och det här är de stora penseldragen, om vi tar det här som en målning då. Men säkert är det också så att både du och jag har målat lite på den här tavlan i våra sammanhang. Men våra små penslar, kanske i familjen, kanske i församlingen, kanske ute på arbetsplats i mötet med människor. Vem har rätten att låta Guds ord tolkas till sin fördel? Svaret är ju ingen av oss har den rätten. Fariséerna tar sig rätten i textsammanhanget. Men det finns också situationer där vi måste låta Guds ord stå där med sin sanning. Och det kan göra ont när Guds ord står där med sin sanning och visar för oss en väg att gå. En av mina lärare på missionsskolan, han sa en sak som jag tyckte, ja, men så kan man ju inte lära ut och säga, som han sa. Han sa så här: av två onda ting får man välja det minst onda. Men livet har lärt mig det. För livet är sånt. Ibland får man av två onda ting välja det minst onda för att det ändå ska bli det bästa som är i läget. Och i den här texten i Johannes 8 så hittar jag en nyckel, en andlig princip för de här svåra frågorna som vi finns med i livet. Och det är att skilja på sak och person när vi möter olika frågeställningar i livet då. Jesus var väl medveten om att kvinnan hade gjort fel. Det är inte något snack om saken. Han är medveten om det. Han säger ju, den som är utan synd kastar första stenen. Han vet att här skulle man kunna göra detta. Och han skulle kunna gjort det, men han gör det inte i sammanhanget. Han såg till henne, personen, individen, med kärlek och omsorg. Och säger, jag dömer dig inte heller. Han kunde alltså dömt, men jag gör inte det. Han låter nåd gå före rätt. Och där är vi alla Guds barn. Han låter nåd gå före rätt. Ser vi på texten utifrån kvinnans situation då, så är ju den här brickan i spelet som händer inför Jesus. I deras anklagan och längtan att få göra det. Hon hade blivit upptäckt. Och vi vet inte om någonting mer omkring henne här. Vi vet inte heller hur fariserna har kommit på henne, eller om de till och med har iscensatt en situation för att få det här läget. Vi vet inte. Men hon vet att hon har en dom över sitt liv när hon står där. Hon har ett straff som väntar. Och hade det varit en nutid i de här muslimska länderna så skulle det här kunna hända direkt. För det är faktiskt så. Det var säkert jättemycket tankar som snurrade i hennes huvud när hon var i läget och i situationen. Och helt plötsligt så hör hon dunsar omkring sig. Män som släpper stenar som faller till marken. Men de faller inte på henne. Den ene eller den andra har gått när hon tittar upp. Och så står hon till sist ensam med Jesus. Det här väcker också frågor, tror jag. Varför dömer de mig inte? De hade ju rätt att göra det. Varför dömer inte Jesus mig? Varför blir jag inte stenad? Och vad innebär Jesu ord in i mitt liv, som hon hör? Jesus dömer inte heller kvinnan, utan han sätter henne fri. Fri från det förgångna. Fri att gå in i ett nytt liv, i en ny möjlighet framöver. Vem är Jesus? Ja, Jesus dömer inte. Inte heller jag dömer dig. Jesus sätter henne fri. Han säger, gå. Och han uppmanar henne, lämna det här gamla livet bakom dig. Synda nu inte mer, säger han. Varför möter Jesus kvinnan på det här sättet? Jo, han skiljer på sak och person. Han ser, ja, det här är faktum i alltihopa, men han ser också, här finns hon. Och det är henne jag har kommit för att befria. Och hon ska få uppleva befrielsen i sitt liv. Han säger inte ja till det hon har gjort i sitt liv. Han säger inte ja till det. Men han säger ja till henne som person. Jag älskar dig och du är fri. Och vi får be om nåd att kunna möta de här svåra frågorna just utifrån det här. Vi kan ha en tanke om en fråga. Men vi får också möta personen med den kärlek som Gud skulle möta den här personen med. Och det är också så att jag kan falla i synd och du kan falla i synd om vi uttrycker det att kvinnan har gjort det här. Men att komma till Jesus med sin ånger och sin längtan, då sätter han oss fria. Och vi är förlåtna. Och till dig som känner dig dömd idag utifrån olika situationer, så får du ta till dig Jesu ord, inte heller jag dömer dig. Och det kan vara svårt att ta till sig de här orden. Det kan vara så att man levt under en fördömelse i en lång period. Och man tror, ja men livet ska nog vara så här. Men Gud är den som kan sätta dig fri. Jesus är den som kan sätta dig fri. Och Paulus säger så här, det finns ingen fördömelse för dig när du är i Jesus Kristus. Du är fri. Och det är inte alltid lätt att ställa sig under det ordet när fördömelsernas tankar haglar i mitt liv. Men du är fri i Jesus Kristus. Och till dig som är bunden och vill bli fri, så säger han, gå. Det är en handling, lämna någonting, gå. Och då tänker jag på den lame mannen där Jesus säger, res dig, ta din bädd och gå. Om jag tar med bädden som bild här, bädden kan vara tryggheten. Mina tankar kan bli min trygghet, att det ska vara så här och jag vill inte bli fri, jag vågar inte. Men Jesus säger, lämna det här och gå, för jag är med dig och vill vara med dig. Och det här kan vara tankemönster som jag har, som jag säger då, som binder mig, som jag måste lämna för att bli fri. Och kanske måste du ha någon annan som vandrar med dig för att kunna bli fri. Det kan vara relationer som du har som binder dig, som också måste lämnas bakom för att kunna få bli fri. Det kan vara intressen som binder, som jag måste släppa för att kunna få bli fri. Det kan vara vanor som jag fått som binder mig, som jag måste bryta med för att få fri, bli fri. Och kanske behöver jag gå med någon vid min sida för att stötta mig och hjälpa mig för att bli fri. Att samtala med, att dela livet med. Jesus är alltid med, det räknar jag med när jag säger så här då. Men också någon vän som finns nära, som kan bära dina bördor och vet hur du har det. Några satser till i predikan. Längre fram i Johannes 8 så säger Jesus så här. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och i någon översättning står det fullständigt fria. Tänk att i namnet Jesus så är vi fullständigt fria. Du är älskad av Gud precis sådan som du är. Men han manar dig, gå nu vidare. Vänd inte tillbaka till det som har varit, utan gå och var fri. Inte heller jag dömer dig. Ta med dig de orden från predikan den här stunden. Nu ska vi be tillsammans. Far, tack för ditt ord. Tack för den här texten som vi har fått läsa. Tack för änkans skärv, för vi fick lyssna till också innan. Och du ser till oss just i de personliga lägena som vi är och vårt hjärtas tankar och hur livet är. Och du möter oss där vi finns också. Och nu ber jag att ditt ord ska fortsätta röra vid vårt hjärta. Och om det här har väckt något i vårt liv, Herre, ge oss mod att få vara ärliga med våra tankar också, att låta dem få komma till dig, du som kan sätta oss fria och du som kallar oss ut i frihet på nytt, Herre. Herre, ta hand om fortsättningen av gudstjänsten när vi delar nattvard och gemenskap här, när vi har församlingsmöte framöver också. Vi lägger det här nu i dina händer, far. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Nu ska vi fortsätta sjunga några lovsånger till tillsammans innan vi delar nattvard tillsammans.
Offra den
dig.
Vi får fira nattvard tillsammans. Vi får påminna oss, vi får proklamera det Gud har gjort genom Jesus Kristus på Golgata. Vi har ju firat påsk, men bara för att det är firat påsk så är inte påsken över, utan uppståndelsen är ju det vi firar varje söndag när vi möts tillsammans. Och när vi delar brödet och när vi delar bägarna här, så får vi tillsammans proklamera det här. Det här har Kristus gjort för oss. Det här har Jesus gjort för oss när han dör på Golgata kors för att ge sitt liv. Och när vi delar brödet och vinet så är han mitt ibland oss. Han är här nära dig och står vid din sida eller sitter vid din sida, hur du vill uttrycka det. Och det här påminner oss om att han har gett sitt liv till oss. Och det här handlar om djup gemenskap med varandra, med dig och med Jesus. Och tillsammans får vi tillsammans dela och fira det här. Jag läser ifrån psalm 51 där det står så här: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt din frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och uppehåll mig med en villig ande. Vi ber tillsammans. Tack för att vi får komma inför dig, och vi får komma med det som är börda och med det som vi uttrycker som är synd i våra liv och lägga ner inför dig just nu. Och vi får be om rening och om förlåtelse för allt det du har gjort, för allt det vi har gjort emot dig, det som skiljer oss ifrån dig i det läge som vi är just nu. Men tack att det finns den förlåtelsen. Du har tagit allting på dig, Jesus. Nu kommer vi tillsammans och vill dela brödet och vinet och proklamera den du är, Jesus. Och här, du vet vad vi bär på in i det här sammanhanget just nu. Du ser den som brottas med frågor. Tack, du är den som kan vara vägledare och visa vägen framåt i de här frågorna. Herre, du vet den som bär på mörker i sitt liv, som där livet är tungt just nu. Där kan du låta ditt ljus lysa upp. Där kan du gå in och lätta på bördan och bära tillsammans och lossa och bära fullständigt, Herre. Jag ber för den som är sjuk just nu. Vi får be om helande till våra kroppar, Herre. Tack att du är här också, kan lägga dina händer på svagen och du kan bara i din vidrörning låta ditt helande ske i vars ens liv, Herre. Du ser det vi kallar för krämpor, som vi kan inte tycka är så nödvändigt att be för. Men du kan hela i krämporna också, Herre. Det där lilla, och visa att du är den som kan förändra, Jesus. Tack att vi får vara tillsammans och glädjas utifrån allt det du är och allt det du har gjort för oss. Herre, vi ber i ditt namn. Amen. Till dig som bekänns så får du ta emot orden. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så läser jag instiftelseorden. I den natten han Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Bägaren som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Jesu Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesu Kristi kropp. Så ska vi tillsammans dela nattvarden. Ni som ska tjäna här, ni kan komma fram här nu. Jesu Kristi kropp för oss utgiven. Dela gåvan oss emellan. Jesu Kristi blod för oss utgjutet. Dela gåvan oss emellan.
Som råd.
komma. Ära vare Gud, den allsmäktige, som råder i evighet.
Jag vill också ge chansen att få förbön idag. Och vi ska inte, ni behöver inte börja komma fram, utan vi gör så här, nu sluter vi våra ögon allesammans och är inför Herren. Du som känner att ordet idag har berört någonstans i ditt liv och du känner, jag skulle vilja någon be för mig. Jag kommer inte skicka någon ner till, utan jag kommer be en bön här fram idag. Så kan du räcka upp din hand just nu, så ska jag innesluta dig i en förbön. Du som känner att det här har berört någonstans i mitt liv, så räck upp din hand just nu, så ska jag be för dig. Ja, Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna. Ja, Det är flera händer här som räcks upp. Och nu omsluter vi det här i våra förböner. Far, tack för den som räckte upp sin hand här. Du ser tanken, vad som finns bakom i livet och allt det här. Du vet om detta just nu. Och nu lyfter vi dig inför dig och bara ber, Herre, du som är Herre över allt, som också säger ditt ord idag, gå, som säger att du är fri från det här. Och nu ber vi att den personen ska få uppleva den känslan, det i mötet med vardagen framöver, att du har gjort något utifrån att vi har bett för den personen just nu. Tack att du har gjort det personligt för oss vaken, Jesus. Och tack att den som är bunden sätter du fri. Det som inte är som vi tycker och tänker och vi känner att det ska vara, det tar du hand om, och vi får lägga det hos dig just nu, far. Välsigna den som känner just det här i sitt liv just nu. Tack att du gör det, far. Sen vill jag också fortsätta och be. Det är ju så att nu när vi är ute på med ungdomar på båten, att det är inte bara de här svåra frågorna vi brottas med dem, utan vi har ju härliga bönestunder tillsammans med. Och både första och andra, eller andra och sista kvällen, så fick vi be till helande för ungdomarna. Det var en tjej som fick släppa sina kryckor. Hon hade kryckor när hon kom och steg på båten. Jag tänkte, hur ska det här gå i de här smala trapporna och allt jobbet där. Men vi bad för henne och det här släppte av. Hon kände att hon kunde, där hon satt, registrera att det hände något, och hon kunde ställa sig upp och säga, ja, nu har det släppt. Hon hade inte sina kryckor på hela turen sen. Vi bad för en flicka som hade lite ont i en häl, haft det sin jul. Hon hade gjort någonting, hoppat till eller gjort något, och det hade inte gått över. Och nu pratade jag med pappan till den här flickan också och kollade upp lite. Ja, men det är så, sa han. Ja, och vi fick be för henne och hon kände att det här släppte av. Men så var det också lite gamla människor på båten, någon som lagade mat. Vi fick be för en av de damerna där med, som hade ont i en axel. Och precis innan jag lämnade båten så var jag tvungen att fråga, men hur gick det med din axel? Jo, men det har släppt nu, sa hon. Och det här berättar jag för att Gud kan göra det här i våra liv. Och nu ska vi fortsätta och sluta våra ögon. Och så, du som känner att du har en krämpa eller något du vill vi ska be för just nu, så ska vi be om ett helande in i ditt liv och in i din situation. För Gud är den som kan göra detta. Där vi minst anar det, så kan det få hända. Så om vi sluter våra ögon allesammans nu, så du som känner att du har något som du vill att jag ska nämna i bönen, Gud välsigna dig, Gud välsigna. Det är många här som har räckt upp sin hand, och nu ber vi för det här. Jesus, tack att det du gjorde på Bibelns blad är inte bara historia, utan det är också det du har kallat oss in i idag. Därför ber vi också med frihet och frimodighet för den som är sjuk just nu. Du ser om den kallade sjukdom eller den kallade krämpa, Herre. Jag ber för att du ska gripa in i det här. Du ska beröra till ditt helande, att det här kan få släppa av. Och du kan lyfta ut roten av det som är ont i det här, onda i det här som gör det ont, så att det släpper. Och den personen får känna läkedom och hälsa. Herre, vi lägger de som har räckt upp sina händer utifrån detta i dina händer just nu, far. Tack att du ser det här. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Sen kan man ju göra så här då, när man har bett för några. Var det någon av er som vi bad för nu som kände att det hände någonting? Var det någon av er som gjorde det? Kände att det hände någonting när vi bad för dig? Härligt. Någon mer som kände? Då tackar vi för det här. Tack Jesus för att du gör saker och du berör. Och tack att du också kan fortsätta beröra i det som vi har bett för innan här också nu. Och fortsätta göra ett läkande och ett helande Jesus. Herre, vi ber så i ditt namn. Amen. Nu ska vi sjunga någon lovsång till. Sen efter det så kommer vi att dricka lite kaffe och ha lite gemenskap. Men det får inte bli en jättelång stund. Ni får inte prata av er allt där. Utan sen ska vi in här och prata igen och ha församlingsmöte. Så vi möts här inne.
På dig min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtidssäkra grund, du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtidssäkra grund, du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig.